Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, hallå,
hockey game.
Hallå, 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 hallå. Hallå där, hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med, som ni hörde där, Jonathan Ekeliv, ja. Mowgli, Onskan, Bamse, Bambi, hemmahörande i Örby, just nu på plats på redaktionen i Stockholm.
Stämmer.
Och mig, Per Bjurman, tillfälligtvis i New York igen, hemma i Horken. Mycket stökig som den alltid blir, mitt under Stanley Cup. Ja. För när vi spelar in detta 194 avsnitt, då befinner vi oss precis i skarven mellan första och andra Stanley Cup-omgången 2018. Vi har 7 av 8 matchserier i första omgången är avklarade. En återstår, det blir en Game 7 mellan Boston Bruins och Toronto Maple Leafs. Tjenare Ekan, hur mår du? Det kallar jag intro.
Oh, det där var nästan som ett uppläst bloggintro, höll jag på att säga, när du har suttit i flera timmar och förberett.
Ja. Det kom spontant. Jag var ansatt av Åke Strömmers ande.
Ja, det brukar inte jag bli. Så det är bra att du har tagit över sen jag tog tillbaka de här introna i podden också.
Ja,
men det, känslan är ju fantastisk. Vi har mycket att snacka om idag, känns det. Det är massa serier som har varit och framförallt serier som ska vara. Och sen så det faktum att vi har en supermatch kvar i den här rundan också innan vi på riktigt kan börja titta på vad som kommer i round 2, så att säga.
Ja. Och som sagt, det är avsnitt nummer 194. Tror vi kommer, hinner vi nå 200 innan säsongen är över? Det gör vi, va? Det kanske blir precis lagom till
final.
Så här. Final eller
Rasmus Dahlin-avsnittet.
Free agency eller något sånt. Draft, ja, vem vet.
Ja, det kommer bli...
vi håller på tills vi är 200, så är det.
Ja, bara. Vi kör en gång i veckan så får vi se vad det blir.
Ja.
Det vore lite antiklimax om det blir precis någon vecka innan finalen och sånt där. Det är ju inte riktigt värdigt när vi är så nära. Då får vi nästan skita i en podd. Nej, jag skojar. Vi kör som vanligt.
Så vi stannar på 199. Det är någon, vad fan, det var någon NHL-spel. Jag har suttit och gjort massa quizfrågor. Vi har ju en quiz nu för tiden i NHL-bloggen.
Ja.
Och jag gjorde faktiskt 50 frågor jag gjort de kan ta av framöver. Och det var någonstans jag såg någon som... Vem kan det vara som har stannat på antingen 1099 matcher eller något sånt? Eller i poäng precis innan en sån här milstolpe?
Ja, ah,
det är någon. Jag kan inte
det är någon. Alltså, det, jag känner igen det också. Är det, kan det vara poäng 1190 någonting sånt? Nej, det känns som att det... Ja, det får man svara rätt på quizet sen. Liksom.
Ja, det tänker inte vi göra.
Nej.
Stanna på något sånt skit.
Nej. Vi kör på. 200, det blir när det blir helt.
Ja.
Så är det.
Ja, men du, innan vi går in på Stanley Cup-slutspelet då, det fantastiska, så har det hänt lite annat. Vi bara tänkte kommentera i lite förbegående kanske. Bill Peters sa upp sig själv som coach i Carolina Hurricanes. Och som alla tydligen hade förstått redan på förhand då, så... Han lämnade inte 1,7 miljoner dollar på bordet och bara sa upp sig, utan han hade ju ett annat jobb klart. Och bara några dagar senare då så presenterades han som Calgary Flames nya coach. Ja. Inte oväntat eftersom han tydligen kommer från området.
Precis, han är ju en Alberta-snubbe i grunden och har släkt och vänner där. Och dessutom var det ju så att han hade Brad Treleving som är nu general manager i Calgary, men han har ju samarbetat med honom tidigare för att han var general manager för Team Canada när Bill Peters vann VM-guld med Canada 2016. Så de har en litet samma liksom, relation sedan tidigare på det viset.
Ja.
Så det var, ja.
Ja, men det låter väl som Bill Peters är ju en bra tränare. Han har inte lyckats i Carolina, de har inte gått i slutspel någon gång under hans tid där. Men ja, det känns som en bra fit i Calgary efter Gullutsson som inte heller lyckats nå vidare där.
Nej, alltså ja, Gullutsson, det var ju en, alltså ändå läst lite grann att spelarna verkar ha varit ganska nöjda med honom. Det kanske man inte trodde efter att ha sett det YouTube-klippet från i vintras när han kastade upp en klubba på läktaren under en träning och skällde ut dem totalt. Men annars har jag haft en ganska bra relation med spelarna. Och jag läste Mikael Backlund, tyckte det var lite tråkigt att han lämnade, för de hade liksom en bra relation sådär. Men han har ju inte lyckats med detta Calgary, som ju signalerade inför säsongen att nu ska vi ta nästa steg. Vi ska inte bara gå till slutspel, utan vi ska göra någonting i slutspelet. Ta oss förbi några runder liksom, när de skickar första val och andra val och så vidare mot Travis Hamonic. Förlänger med några spel liksom, de spenderar till lönetaket faktiskt. Men så slutar det i en riktigt tråkig vår här, när de kollapsar lite grann. De har en jättefin backsida på pappret som inte kom upp i den nivå man hade förväntat sig.
Nej, exakt.
Och då känns det som att coachen har lite med det att göra ändå.
Ja, det är väl bara det att det har varit lite väl mycket omsättning på coacher i Calgary. Jag såg Mark Giordano, jag tror det här är sjunde coachen han spelar för i Calgary.
Ja, det är väl inte
klockrent. Det är inte alldeles lyckat. Nej, det blir liksom ingen riktig kontinuitet. Det blir många false starters och nystarter och skit liksom. Men jag tror lite på Bill Peters. Jag tror, moderna idéer ändå. Nu var de väl, han har väl tröttnat på honom i Carolina, fansen inte minst. Han är ju en Mike Babcock-epigon. Huruvida han verkligen är en players coach vet vi inte. Han på presskonferensen igår så tog han själv upp incidenten när han förelämpade Eddie Leck.
Just det. Ja.
Och verkligen uttryckte igen ånger över att han hade sagt så. Det var inte hans största stund som coach, och han kommer aldrig att göra så igen. Och han ska träffa Calgary Morrisarna och prata om det här. Det hör ju till saken att Eddie faktiskt var i Calgary. Men ja, tack och lov får jag säga då, han blir tradad innan hans
före detta, ja,
fiende kom dit. Nej, de är inte fiender, men nej, men den som förlämpade dem.
Det var en ganska grova ord han hade det.
Ja.
Men ja, nej, för han är väl lite, han har fått lite stämpel på sig som inte Babcock-kopia, för det kan man ju inte vara. Det finns ju ingen som är, men ändå lite råbarkad sådär. Och väldigt direkt i sin approach liksom. Och kanske inte den som är kompis med spelarna bara för att, utan han är väldigt så här målinriktad så att säga, och vill sätta sitt spel. Och han är ju en modern coach. Jag har ju lyft fram han i flera poddar rader. Jag försökte ju sälja in han till Dallas här, att Jim Neal skulle plocka över sin gamla Detroit-adepter. Eller Detroit-ost som jag råkar säga när jag skulle säga Detroit-fostrad. Men det blev ju Calgary istället om naturliga skäl. Och jag tror att liksom, han pratar också på presskonferensen just det här som kännetecknar Bill Peters lite grann, att puck possession game liksom, att aktiva försvarare i offensivt såväl som defensivt, och det materialet sitter de lite grann på i Calgary. Så.
Verkligen, det borde ju vara en gångbar idé där.
Ja, ja. Jag tycker för Trellvings del, det som är otroligt viktigt för Calgary att lösa nu för att Bill Peters ska kunna komma någonstans med det här laget trots allt, för att han ska kunna, men han snackar ju själv om nu Peters att vi ska gå långt i slutspel, vi ska vara topp 10 både boxplay och powerplay och så vidare. Men problemet för dem, det är ju bredden på forwardsidan. Där måste Trelleving lösa, för att, jag menar, Gaudreau gör sin poäng bäst sitt bästa säsong. Sean Monahan gör sin poäng bäst sitt bästa säsong. Ändå så är det bara fyra lag, tror jag, som gjorde färre mål än Calgary den här säsongen. Det säger ju allt om bredden liksom. Spetsen levererade, men där bakom finns det inte mycket.
De har ingen secondary score, men det har de ju haft så sent som i fjol, så var det ju bra där med Backlund och company också.
Ja, men de kan man räkna in, alltså de gjorde det bra, men jag skulle vilja säga, alltså de gör det ändå helt okej. Jag menar, Backlund kommer nästan upp i en 50 poäng i år igen, och Tkachuk lika så, men därefter är det ett långt glapp ner i poängproduktion till Sam Bennett och till Troy Brower och till Jankowski och det här gänget liksom. Där måste det bli, alltså bottom six så att säga, det måste, där är det största problemet ligger skulle jag säga.
Ja. Frågan är vad som händer i Carolina då. Det känns ju som allting är väldigt gungfly där just nu. Fan, nu har de ingen coach och ingen general manager. Nej. Och en ägare som vill bestämma allt.
Som avskräcker. Jag kan tänka mig att Peters gärna sa upp sig där för att ta Calgary-jobbet. Dels för att han ville till Calgary, men dels för att lämna Dundon därhen.
Ja, det är ju många general managers som har sökt som har tackat nej. Liksom. Borde stå först i kön på att få ett eget lag, men de vill inte till Carolina.
Nej. Det kan jag förstå.
Jag tycker det är väldigt stora frågetecken där. Det är ett lag som behöver stabilitet och liksom klara linjer och tydligt mål. Men nu känns det som allting bara, det måste vara jävligt förvirrande för dem som nu åker hem till sina till Europa och till Kanada och USA på andra ställen. Vad kommer hända med vårt lag?
Ja, jag tycker det känns, alltså vi har ju alltid hyllat Carolina för säsongerna som jättespännande, och nu kanske de har pusselbitarna för att ta nästa steg, att komma över den där tröskeln. Men just nu är det lite, nu känns det, alltså överhuvudtaget tycker jag inte det känns så spännande kring Carolina nu, inte bara på grund av den här osäkerheten kring styrelseposter, men liksom så här, alltså, ja, de har ju investerat i Scott Darling till exempel, så det är svårt att lösa målvaktssidan bara hur som helst för en general manager som kommer in. Och ja, många spelare i någon slags mellangeneration har inte riktigt blivit de här världsstjärnorna. Så.
Scott Darling kanske kan få en chans till att bevisa sig. Ja. Nu när han, när han vet vad den här rollen innebär, kanske han kan få en sommar på sig, verkligen bli den alla tror att han kan vara.
Det finns ju ett antal sådana exempel sedan tidigare, att man behöver inte ge upp på en person efter en säsong. Liksom. Nej. När det har funnits tecken tidigare.
Nu går vi vidare, Jonathan. Och ja. En annan nyhet är ju då att Minnesota Wild också tog ett drastiskt beslut här igår och sparkade general manager Chuck Fletcher, som har varit där sedan 2009.
Ja.
Och det var ju som sagt dramatiskt. Han har ju varit väldigt profilerad och satsat jävligt hårt i många år på att bygga ett mästarlag. Men han har ju misslyckats med det då.
Ja.
Att det går, att de åker ur i år i första rundan, för tredje året i rad för övrigt, vilket ju såklart svider hos ett lag som har ambitioner. Ja. Men att det gick åt helvete i år var inte konstigt. Alltså, de fick gå in i slutspelet utan Ryan Suter, så var Zach Parise skadad. Det går inte mot ett så bra lag som Winnipeg.
Nej, det var för mycket som inte funkade för dem.
Nej, och det var inte, man brukar ju, det fnissas åt Bruce Boudreaus playoff-record ibland, men det här kunde inte han göra något åt.
Nej, de var inte tillräckligt bra. Och det hade sina omständigheter, så att säga. Det var inte bara lagbygget och så.
Men med tanke på hur mycket de har satsat och vilka de har knutit till sig, att de åker ut första rundan tre år i rad och aldrig under den här eran gått vidare från andra omgången, det är ju ett misslyckande. Så är det bara.
Ja, för de har ju trots allt spenderat i taket, och jag menar, de vi nämnde, Paris och Studier, det var ju riktiga bombvärvningen, de presenterades typ 2012. Ja. Och jag menar, nu är vi här 2018, det har ändå gått en 6 år sedan dess. Och ja. Det var ju deras prime de tog in dem i. Så de börjar bli lite till åren nu liksom. De skulle ha det är nu de skulle ha lyckats. Det var det här fönstret som gällde, så att säga.
Samma veva var ju Vanek en stor signing också, som inte blev någonting av med.
Nej, det finns några dåliga exempel han har på sitt CV där, med Hansal till exempel inför förra årets slutspel. Det blev ju dunderfiasko.
Ja.
Han har tränat bort Nick Ledder honom... ingenting en gång i tiden.
Ja. Men han hittade ju Erik Stahl som en ja, vi kan inte kalla honom oslipad diamant, men mer en diamant som folk trodde hade slutat glänsa.
Ja,
och började glänsa i år igen, verkligen.
Precis, alltså, det var ju precis till hans försvar så har han gjort några sådana fina. Med Devin Dubnyk för ett tredje val från Arizona, inte klappkast.
Nej.
Han fick Nino Niederreiter mot Cal Clutterbuck i en trade for liksom player for player. Det var inte så dåligt. Så han har inte varit...
Nej, han har inte varit dålig. Men det har alltid känts så här, som att trots de här satsningarna och tunga namn som har kommit, det är alltid något litet som har saknats vad gäller själva liksom spetsen. De har inte haft någon riktigt superstar som har liksom gjort skillnad.
Nej, precis. För Parisi kostar ju så mycket som en superstar, men han har ju varit skadad majoriteten av sin tid där, så han blev ju inte den där förstärkningen de hade förväntat sig. Och liksom, jag kollar nu, liksom, Erik Stahl, han gjorde ju 76 poäng den här säsongen, jättebra. Men han är första spelaren i Minnesota sedan 2010 att göra över 70 poäng. Jag menar, ett topplag har ju, jag menar, Pittsburgh hade tre spelare nära 90, eller över, två spelare över 90 poäng, och Sidney Crosby där precis under, jag menar. Inte i närheten av vad Minnesota har levererat under hela den här eran. Så att han har haft en övertro på sin kärna.
Ja, och kollektivet har inte heller haft förmågan att höja sig när det har blivit slutspel. De har fortsatt på ungefär samma sätt. Och inte svara upp mot det som måste till i playoff. Och blivit tillplattade av Chicago Blackhawks, inte minst, åtskilliga gånger.
Ja, exakt. Nej, så att... Han har väl gjort det liksom okej, okay, men ändå inte liksom, han har fått sina år på sig nu och de har gått för att vinna varje år och ändå har, liksom, har det sett ungefär slutat på samma sätt hela tiden. Då har man förbrukat sina chanser och sen så hur man skötte det. Det var inte så lätt det med Vegas i somras heller, men att det är klart för Wild-fansen och för liksom, ägarna och så är det så kul att se hur det går för Haula och Alex Tuck nu till exempel.
Mm. Ja, frågan är vem som ska komma istället. Jag såg ägaren, vad heter han? Leopold.
Jo.
Leopold. Jo. Han ja, inte nödvändigtvis någon som kommer att riva upp allting, men han vill ha någon som inte står i liksom har för stark relation till vissa namn i truppen, utan kan ändå sätta lite ny stämpel på allting.
Ja, det kanske är vad de behöver faktiskt, riva upp lite grann det.
Ja, men det är väldigt svårt att spekulera om vem som blir ny general manager.
Ja, det är skitsvårt alltså. Det finns så många namn och det är assistant GMs hit och dit och det vet man inte.
Jag tycker att jag borde få jobbet.
Det tror jag definitivt.
Det skulle vara en skräll om Leopold ringde mig och sa att nu, jag har läst din blogg och jag tycker det låter som du ska göra det här.
Ja, du har diger erfarenheten.
Ja, verkligen.
13 år följt nästan varje natt för natt följt ännu helvete.
Lite dalmål i omklädningsrummet skulle behövas.
Det är ett starkt argument du har på din sida när du ska sitta och intervjua oss.
Nu går vi ut och spelar.
Ja, det är, jag menar så. Det är inte så så.
Hur låter det då?
Hörrni! Very easy.
Nej, du kan inte göra det här på beställning.
Jag vet, jag vet. Det
kommer spontant. Ja.
Ja, det jag är... Nej, usch. Förlåt igen.
Hörrni, så säger jag lite.
Nej, det har du faktiskt aldrig sagt.
Nej,
men det går, jag kan inte göra på beställning. Jag måste så här, och det får inte spelas in, utan jag måste liksom bara
hörni, snack på ris.
Nej. Ja, nej. Nästan bortklippningsbart, men det får vara.
Nej. Det är sånt här uppskattat.
Ja.
Ja, du, då går vi en sak till innan vi gå in på slutspelet. Matcherna som spelas nu är fantastiska och dramatiska och underbara, och andra omgången kommer att bli helt otroligt, tror jag. Men vi har ett nästan ännu större drama på lördag som inte är match, utan en torr sändning från en tv-studio i Toronto, eller om det är här. Det är draftlotteriet då, som nu äntligen kommer på lördag. Jag har min känsla att de brukar göra det här tidigare, men i år har de verkligen dragit ut på det.
Ja, jag har min känsla att det är ungefär någonstans runt den här perioden, slutet av april.
Jag brukar börja när slutspel börjar. Ja, de här 15 lagen som inte är med ska ju ha någonting att göra, de också.
Ja, precis. Och de vill ju veta inför sin offseason i tid här.
Ja. Men det blir ju extremt spännande för oss svenskar då, eftersom Rasmus Dahlin kommer att gå som etta, och när det här draftlotteriet är klart så vet vi vilken klubb han kommer att spela för.
Ja.
Som draftlotteriet är arrangerat så är det som då att de som kom sist har störst procentchans. Vad har Buffalo som...
18,5 är det, va?
Ja, 18,5. Mm. Men det betyder ju faktiskt att det är över 80% chans att de inte får det också.
Nej, precis. Precis, det är det man ska komma ihåg i beaktning. Det är ju... Jag menar, det är ju... Nu höll jag på med någon matteterm, men de har ju bara en femtedels chans kan man säga. Att vinna här. Så det är ju betydligt större chans att det blir någon av de andra 14-15 klubbarna som är med här.
Ja, det är galet. Jag har ju fått, men det är ju bara hokus pokus och mambo jambo med magkänsla, men ändå så har jag fått för mig att det blir Detroit eller Vancouver.
Ja, du
tänk om det blir Vancouver, då har vi alltså Elias Pettersson, Jonathan Dahlén och Rasmus Dahlin. Det är som att Lidas, Foppa och Sudden skulle hamna i samma lag ungefär.
Ja, det är de mest...
Inför framtiden liksom. Det är de tre stora som kommer.
Exakt, det är de mest spännande svenska talangerna utanför NHL just nu. Och ja, alla går in i NHL samtidigt, samma säsong.
Ja, det är jävligt, jävligt upphetsande faktiskt.
Din dyngsrytm när du ska åka skytteltrafik där bort till Vancouver, den kommer svår att överleva nästa säsong i så fall.
Ja. Men det känns också som kittlande om man skulle hamna i Detroit, för då blir det ju direkt the new Niklas Lidström.
Ja, absolut. Ja. Det kommer vara enorma sådana referenser. Och
en härlig press att hamna under.
Precis. Men det känns som att den pressen, det är, jag menar, tänk om man hamnar i Montreal, tänk om man hamnar liksom Det kommer
ja, det finns många alternativ. Ottawa, vad händer då med Erik Karlsson?
Ja, precis. Det kan verkligen sätta ett dominoeffekt av det här liksom. Alltså vart han hamnar liksom i andra stora stjärnor som i sin tur kanske rör på sig. Vem vet alltså.
Arizona, då kan det bli att Oliver till slut trailas och så vidare.
Och jag unnar ju inte Edmonton Oilers att få vinna en gång till. Men samtidigt så skulle det vara lite spännande att ha Dahlin som back och McDavid där framme. Ja. Alltså framöver. Jag menar, ska Chiarelli lyckas fucka upp det också, då är han ju genom tiderna sämst i NHL att ratta en klubb. Så är det ju.
Ja,
det ska bli spännande. De brukar ju paketera ihop det där med någon med liksom inför en slutspelsmatch. Så att det är mitt i natten här svensk tid. Men det, ja, de kör alla GMs är på plats där. Rasmus Dahlin kanske är på plats också. Jag kommer ihåg att McDavid var ju på plats det året. Så det kommer vara en liten happening där inför en slutspelsmatch.
Ja, men fast jag tror att de gör en ganska bra tid för Europa också. Eftersom det så ofta är europeiska spelare det handlar om. Så jag tror att det blir typ 9 eller 10 svensk tid. Skulle jag tippa.
Ja, men det vore ju schysst nu med tanke på att man vet att det är en svensk som kommer gå.
Ja, men det rekommenderas ju alla att ta ett djupt andetag och vara med och kolla på draftlotteri, för det blir något. Det blir något.
Det kommer bli markera alltså det avgörande för en hel era här i svensk hockey.
Vad
heter du? Ja, så mycket måste man titta på det. Ja.
Du låter som Robert Gustafsson när han Henrik Schiffert läser upp tågstation för honom i Glenn Schilling med Malaysia. Men nu ska vi inte gå in på det.
Ja, den flög över huvudet, känner jag.
Mm, ja, jag kan tänka mig det. Ja. Du, ja, men nu tar vi och går in på Stanley Cup playoffs 2018. Som sagt, största lejonparten av omgång 1 är över. Vi har 3 serier klara, men en dröjer kvar då. Vi kan ju börja med den. Att det blir en Game 7 i TD Garden i Boston imorgon mellan Boston Bruins och Toronto Maple Leafs. Det hade man inte trott när det stod 3-1 till Boston.
Nej, det hade man... Nej, precis. Så som Boston inledde den här serien genom att fullständigt köra över Toronto. Ja. Och 20 poäng av första kedjan. Och jag satt och imiterade dig förra veckan och sa mördande liksom start. Av den där. Ja. Nej, jag skulle ha lagt den. Men du är med. Det här trodde man inte. Och med Torontos historia mot Boston också, där de brukar choka ihop istället, att de skulle klara av en sån upphämtning, det såg man inte framför sig.
Ja, men de var ju mördarna.
Ja, det var de faktiskt. Det ska jag ge dig. Ja, det var korrekt.
Ja.
Men sen dess har det ju hänt en hel del faktiskt.
Ja, det har ju det. Toronto har ju liksom det är som att de har lärt sig mitt i steget liksom, och blivit bättre och bättre för varje match i princip. Jag trodde ju det var helt kört när de hade förlorat Game 4, alltså hemma i AC, och skulle åka till Boston och spela Game 5. Men där gjorde de det riktigt bra. Framförallt gjorde ju dansken i målet har ju varit... Han är lysande. Vägang!
Ja, nej, han har ju faktiskt, det är väl kanske den största nyckeln, man kan peka på många faktorer, men att Andersen har spikat igen kassen medan Tuukka Rask i sin tur blev utbytt i just den där Game 5. Effektiviteten har vänt.
Det är lite intressant med Tuukka Rask. Alltså, jag hörde på vår omsusade NHL-radio här när jag hade hyrbil en vecka. Han har jättedålig stats i elimination-matcher överhuvudtaget. Det ena laget kan åka ur. Alltså, inte nödvändigtvis att Boston kan åka ur. Men elimination... Jag tror han spelar 19 och förlorar 13 av dem. Nu 14 då, av 20.
Ja, det är lite märkligt.
Det är det. Ja.
För att... Nej, han har inte varit sig lik riktigt här på slutet medan Andersson, som sagt. För det är ju... Hur man än vrider och vänder på det så släpper man in billiga mål medan den andra målakten spikar igen. Då spelar det stor roll hur det ser ut på isen. För jag vill ändå påstå att Boston... mycket väl hade kunnat vinna båda de här matcherna. Jag tycker
absolut,
de har snäppet bättre i båda två, eller i alla fall väldigt jämnt har det varit.
Jag tycker att Boston är ett bättre lag, helt enkelt, i grunden.
Ja.
Och är bättre faktiskt på att spela slutspelshockey, men det har inte betytt någonting de två sista matcherna. Just för Andersen, men också lite andra saker. Och jag tror framförallt inte att det nödvändigtvis betyder någonting i Game 7. För då är all bets off. Liksom.
Ja, precis. Det är en match det handlar om helt plötsligt.
Ja, då kan det vara fan som helst hända. Somliga blir ju skakiga och Boston har ju faktiskt en historia av att trampa snett som fan i sådana avgörande lägen. Både senare år när de har snubblat på mållinjen och skrivit i slutspelet och ja, vi har ju när de ledde med 3-0 mot Philadelphia för ett antal år sedan och konstiga förluster i finalen här mot Chicago där. Men å andra sidan så vände de ju då en Game 7, eller var det Game... Jo, det var Game 7.
Ja, mot Toronto.
2013, ja.
Exakt, den omtalade. Ja, 2013, ja. Man blandar ihop åren, men...
ja, men vad sa jag? Vad sa jag för fel? Ja, mot Toronto i alla fall.
Ja, precis.
Så att jag, det är ju helt... Vad som helst kan hända imorgon.
Precis, och en utveckling som jag inte hade sett framför mig, men som ju som var inne lite på den förra veckan, som har hållit i sig sedan dess, det är att alltså, Thomas Plekaner kändes ju inte som någon supervärvning direkt vid trade deadline när han under grundserieavslutningen. Han fick ju knappt spela, han lirade så här 9-10 minuter per match, gjorde inget mål eller någonting. Och fick inget stort förtroende i defensiv zon heller, som han kanske var inhämtad för att bredda centersidan lite och spela fjärde center typ. Men nu när Nathan Carey då blev avstängd och han har fått tryckas in där, så har han ju varit fantastiskt bra ihop med Mitchell Marner och Marlowe och kanske den främsta kedjan som har stängt ner första kedjan i Boston. De är ju, har ju plusstatistik mot dem helt plötsligt. Jag menar, Pasternak börjar med 11 poäng på sina två första matcher, sen har han varit nollad.
Ja, det är ju starkt. Han gjorde 6 poäng i en match och sen ingenting. Det är bra. Ja, det är också anmärkningsvärt med det att vi... Nu tycker jag Mitch Marner har varit sensationell. Men det är ju annars anmärkningsvärt att Toronto, som man hyllar som det unga sexiga laget, att det är de mer rutinerade all-timers som har stått för väldigt avgörande saker. Marlowe till exempel.
Ja, visst. Marlowe har gjort många viktiga mål i den här serien och varit bra i sin shutdown-roll helt plötsligt här.
Ja.
Och Ron Hainsey på backen har ju faktiskt sett ut som en vettig värning här. Att plocka han från Pittsburgh i fjol.
Ja, honom har jag muttrat lite om. För jag har frågat i vilket annat lag som spelar slutspel i år skulle Ron Hainsey vara med i första backpar?
Ja, det kan man fråga sig. Ja.
Ingenstans. Förmodligen inte på så många andra ställen heller.
Nej, precis. Och det är inte, så man ska inte tokhylla honom direkt, men han har gjort det liksom, det är så att säga, gubbarna har ändå levererat. Jag menar, och Plekanec, på ett sätt kanske man inte ska vara så förvånad, för att han är otroligt van att gå upp mot Bergeron och Boston. Ja, alltså, ja. Av alla, liksom, han har ju spelat i ligan i många år nu.
Och sen går det Howe.
Ja, det är nästan så länge. Plekanec har varit med hur länge som helst. Och han har nästan spelat en hel 82-matchsäsong bara mot Boston. Det är det lag som han har mött flest gånger i hela sin karriär. Så det är ingen ovana för honom att ha en chattan-roll mot Patrice Bergeron. Liksom. Och även om alltså, de har gjort det, alltså, Bergeron, jag tycker de har haft lite motstutsar också. Jag tycker de har skapat mycket chanser, tycker jag, även i de här förlustmatcherna. Men ja, det har varit en väldigt fin förändring som Babcock har fått till det.
Men det där är ju en käpphäst för mig som jag tjatar om hela tiden. För det har ju varit mycket tugg då i Toronto om att Matthews och Nylander missing in action, att de inte gör några avtryck i matcherna. Men det är ju så det är i slutspelet, att stjärnorna som får en target on their backs av motståndarlaget, som nu har hänt med Pasternak då. Det läggs ju en enorm energi på att radera dem, ta bort deras utrymme, deras tid, deras svängrum. Och är stenhårt fysiska mot dem. Det är inte alls som det är under
nej, inte som i omgång 61 liksom.
Nej, och det blir otroligt mycket så. De flesta klarar inte. Det finns några lysande exempel på så här, Conor McDavid och Crosby-typer som klarar av det ändå från början. Andra lär sig efter några misslyckade år, men för de flesta så blir det mycket, mycket sämre i slutspelet. Jag tyckte Robert Hägg sa något jävligt bra här. Jag pratade med honom efter en av Flyers-matcherna om skillnaden mellan, han fick ju äntligen debutera då. När de vann, när Philly vann Game 5 mot Pittsburgh i Pittsburgh, lite oväntat. Då gjorde han sin första match och kom in och var fysisk och bra. Och frågade honom hur han upplevde skillnaden. Han sa, ja, det är stor skillnad. Det är som när det är 2 minuter kvar av en grundseriematch och står 2-1 fast hela tiden.
Ja, det är faktiskt en bra liknelse som man förstår, tycker jag.
Ja, ja. Och ja, Och just därför då så krävs det ju, precis som du var inne på lite tidigare, att tredje och fjärde kedjan och att liksom birollsinnehavarna kliver fram längst fram vid frontlinjen och håller hold the line. Det är så de man vinner.
Exakt. Ja, precis.
Eller om man har så jävla förspänt som Pittsburgh kan sprida ut superstarsen i tre kedjor, då blir de ju väldigt svåra att försvara.
Fast med hur man än matchar upp mot dem.
Ja.
Så att säga. Mm. Ja, det är en ruggig poäng i det. Och ja, jag måste säga att alltså Bruce Cassidy tycker jag är en fantastisk coach och har stor del i Bostons metamorfos, som man kan kalla det, sen han tog över det. Och han tycker jag gjort det bra den här serien också, men nu tycker jag att han börjar få lite sådär i de här förlustmatcherna, att han börjar experimentera lite för mycket. För jag berömde Boston så mycket inför slutspelet att jag tyckte att hierarkin var så bra, att de hade köpt sina roller liksom. Och jag behöver inte gå in mer på det, men jag hade en liten utläggning om det. Men nu är det lite så här liksom att han kastas, Rick Nash kastar från hit och dit, och ska Riley Nash upp i en serie eller ner igen, och ska spela ytter eller center, och ska Danton Heinen, han är petade plötsligt, Ryan Donato som kom in som en så fint i grundsavslutningen, peta honom, och så liksom, det är inte riktigt samma harmoni här på slutet och samma kontinuitet.
Nej, men som du har varit inne på förut också, så är Mike Babcock ingen lätt coach att gå upp mot i en slutspelsserie. Han är bra på coacha han.
Ja, det vill jag ju anse hans kanske största styrka som coach. Han är bra i slutspel och hitta matchups och sådär. Det brukar han.
Ja, och kan styra om när man hamnar i trubbel som de har gjort och ligger under 1-3, så har han svar.
Ja, precis. Och jag måste säga, ett av de svaren, det är faktiskt att han har petat bort Leo Komarov nu, som visserligen har någon skada, men som är redo att göra comeback. För att han tycker att Andreas Jonsson, som han petat in, han har varit mycket bättre.
Ja, och han petade ner Nylander i fjärde kedjan, och den kedjan har ju varit väldigt lyckad.
Precis, där Kadri har fått gå ner där och spela center med dem istället. Så att, där har Toronto faktiskt fått till förändringar som verkligen varit till deras fördel, och som har brytit lite den här harmonin som var i Boston. Den här orubbliga maskinen som börjar hacka helt plötsligt, lite grann. Även om jag som sagt tycker att det är små marginaler hit och dit. Alltså. Det är verkligen så att Boston hade kunnat ha avgjort det här ändå nu.
Ja, det har faktiskt. Och någonstans ändå, man applåderar Toronto här. De har haft otur också, Boston. Och någon gång känns det väl som att the puck luck måste ändras. Jag menar, hur många utvisningar hade inte Toronto i den där femte matchen? Som det var ju, man hade hur många chanser som helst att avgöra. Och hade, ja, dels var Anderson bra, och dels så var det liksom oflyt.
Ja, precis.
Det är ändå TD Garden. Det kommer ha ett fruktansvärt stöd av fansen. Jag har sagt förut att det finns nästan ingenstans där det känns som att fansen får så stort inflytande som i Boston. De blir som en vägg av energi där.
Ja, och de hör ju han Edwards uppe i kommentatorshytten ända ner till isen när han skriker och har sig. Som en ren support.
Det var inte det jag tänkte på. Men det blir så... Ja, igen... Det är svårt med Game 7 att veta hur de ska sluta, men jag skulle inte spela mot Boston ändå i det här läget.
Alltså hur man än vrider och vänder på det, om man hittar en massa fördelar, om man kan verkligen berömma Toronto som går ihop sig väl alltså, på ett fint sätt här efter den här tragedin som inträffar i stan också. De spelar inte bara för liksom the logo on the chest nu, utan det är för staden Toronto som...
Ja. Ja, det kan ju spela in den faktorn också, absolut.
Men Boston är, trots allt sett över de här sex matcherna som har varit hittills, så är de det bättre laget i stor majoritet av minuterna som har varit, tycker jag. Och då, jag tycker att de ska gå vidare faktiskt.
Och på Floridas västkust sitter ett lag och bara väntar på, inte har något emot dem att det blir en Game 7 och att de får kriga riktigt hårt, de här två lagen. Tampa Bay Lightning. Och jag kan ju fråga dig då, det är ju ingen hemlighet att du är Sveriges kanske största Tampa Bay Lightning-fan. Åtminstone den mest kända som får skriva autografer och gör selfies på stan och så.
en gång i alla fall.
Då frågar man ju dig då, vem skulle du helst möta? Toronto eller Boston? Och be careful what you wish for.
Ja, verkligen. Det nu jinxar man upp till tolten. Nej, men alltså... Alltså skulle Toronto vända här, då känner jag samtidigt att de skulle få en ruggig boost på nytt. Alltså, ja. Då blir det Toronto mot världen ungefär. Ska jag titta så här, så då måste jag säga att Boston vill jag inte gå upp mot. Alltså, jag tror Tampa har 6 segrar i TD Garden någonsin.
Ja.
Det är liksom det är katastrofarena för Tampa. Det är lag som de, räknar man in hemmamatch också, så det är lag som de har lägst vinstprocent mot genom tiderna i klubbens historia. Och ja, alltså de förlorar ju en konferensfinal mot dem senast, de stötte på varandra i slutspelet, det var ett tag sedan 2011, men det sitter i fortfarande hos Tampa fans. Milan Lucic avgjorde i slutet i TD Garden. Och jag menar, vi kan bara dra upp en sån sak som att Steven Stamkos bröt benet i TD Garden. Så att det är inget lag som Tampa vill möta. Man vet, det är mentalt underläge då. Så är det. Så att,
men egentligen vill du inte möta någon.
Nej, jag är så. Jag har ju sagt det. Jag vill helst ha en fribiljett till finalen. Det skulle vara mitt dubbläck om jag fick välja. För jag är alltid pessimistiskt lagd till motståndare. Alltså.
Ja, men nu lyckades de i alla fall till slut peta bort New Jersey i 5 matcher.
Ja.
Och det var väl... ja, Devils gjorde det bra. Alltså, de har ju mycket hjärta och karaktär i truppen och väldigt många fina unga spelare. Och det här var ju en fantastisk lärdom för dem som de kommer ha stor nytta av i framtiden. Men i det här läget så var det ju de gånger... Tampa kom upp i normal nivå på sin högsta standard, och det kanske de gjorde i Game 5 då var det inget snack.
Nej, precis. Det är Tampa rivstart i den första matchen och lyckas vinna ganska komfortabelt i det, men hade lite problem uppe i New Jersey. Jo. Mm. Det var jämna matcher där som hade kunnat gå verkligen åt Devils favör båda gångerna.
Ja, de började spela på ett konstigt sätt. De skulle vara fysiska och lite
nasty. Lugades in i Coleman och Boyle och så vidare. Så...
Ja, det tycker inte jag känns som Tampa alls. Nej. Men, ett soft lag.
Det är tyvärr ett soft lag, får vi säga. Så är det. De ska inte hålla på med en massa gnabb efter avblåsning och sånt där.
Nej.
Och Hedman skämdes ju och bad verkligen om ursäkt för det han gjorde, till exempel mot Nico Hischier.
Ja, det var ju faktiskt rätt så fantastiskt att höra vad han sa där efter den matchen. Att, ja, jag sa det, Victor, de buade åt dig idag. Ja, det gjorde de rätt i, så det förtjänade jag. Det var otroligt dumt gjort, det har ingenting på isen att göra. Jag har hört av mig och bett om ursäkt. Det bara blev fel.
Precis, det är så man skulle vilja att Brad Marchand till exempel sa någon gång när han efter sin tackling på Marcus Johansson.
Ja. Men det finns ju några positiva tecken för Tampa. Verkligen är ju att Vasilevski har börjat spela riktigt bra vissa matcher och att Kucherov är helt igen.
Ja, Kucherov, han gjorde ju 10 poäng i den här serien, och det är faktiskt ingen Tampa-spelare någonsin som har gjort så mycket i en slutspelserie. Då var det bara 5 matcher nu. Ja. Och generellt sett, som jag var ute och twittrade om det, så har ju, nu är Jake Gensel förbi här, faktiskt. Men ja, alltså Kucherov har det näst högsta målsnittet av aktiva NHL-spelare i slutspel. Gjort 27 mål på 50 matcher. Så att han är ju Kucherov lite grann.
Ja, men det måste ju ses som ett positivt tecken.
Ja, precis. Och bredden funkar liksom, så har det ju varit. Och till och med ett stort orosmoment har ju varit boxplayet, som att det var typ nästan sämst i hela ligan i grundserien, framförallt på slutet av säsongen. Men ja, Devils gjorde 2 mål i 5-3 och ett annat powerplaymål, men annars så stängde de igen butiken i 17-18 boxplay.
Ryan McDonough har kommit till rätta i Tampa, kan vi konstatera.
Precis, och där, det utnyttjar ju Tampa nu. De märker, shit, han är ju bra den här gubben alltså. Det är ingen snack om saken. Det paret med Strålman har ju funkat väldigt bra.
Och ja, som Tobias Pettersson sa, får han bara slippa Girardi så blir det bra.
Ja, precis. Och nu spelar Hedman med Girardi och har gjort 0 poäng på de här 5 matcherna. Ser, vilket sänka ner den här Girardi alltså. Jag tycker Hedman har varit bra i matcherna ändå, men han faktiskt gått från liksom poängtoppen i grundserien bland alla backar i ligan och Norris nomini till att faktiskt vara nolla där mot New Jersey. Men jag är inte så orolig för Victor Hedman på något sätt. Men,
nu är det svårt att tippa något då, eftersom vi inte vet vem de möter, men låt mig säga så här, jag tror de slår Toronto och de åker ut mot Boston. Eller också tror jag de slår båda.
Det får jag gärna säga. Nej, men jag tror faktiskt av de här 3 lagen, om man klumpar ihop dem, så skulle jag ranka i grundserien. Det är ju Tampa som är hemmaplansfördel, men jag skulle ändå ranka Boston högre, Tampa 2 och Toronto 3.
Ja, det skulle jag också ha gjort efter grundserien, men nu är det slutspel och Boston... ja, jag vet inte. Det är inte 100 där längre.
Nej, det är det faktiskt inte. Det flyter inte på det där fina sättet.
Nej. Och då har de haft en tendens att snubbla. Liksom.
Ja, exakt. Då ska vi knyta ihop med det du sa först, så har ju Tampa fått vila ut lite här också. Borde ju vara en fördel, tycker man.
Ja, och de har, vi ska komma ihåg, Tampa har en mördande offensiv.
Mördande? Ja, det har de. De har den kanske bästa offensiva bredden av de här tre lagen. Där skulle jag nästan ranka Toronto kanske lite före Boston också när det kommer till bredd.
Ja. Mm.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, du, vi går vidare. Den andra serien i öst är ju klar då. Och det är ett möte vi har hört talas om förr. Det blir Washington Capitals mot Pittsburgh Penguins för tredje året i rad i andra omgången och för fjärde gången sedan 2009. Och alla tidigare gånger har Pittsburgh vunnit, två gånger med 4-3, en gång med 4-2. Och ja, man tycker nästan synd om Washington att de alltid måste gå i förbi detta Pittsburgh och aldrig lyckas. Men det låter som de har gått självförtroende efter den avgörande matchen mot Columbus igår, så fick Ovechkin frågan på isen och så Joe Micheletti frågade liksom där nästan på stämma. Ja, nu blir det Pittsburgh igen. Alex, vad säger du? Ja. I can't wait.
Ja. Ja, nej, men nu är det, jag menar, vi får ju, eller jag i alla fall får ju säga att efter förra veckans podd när vi satt och konstaterade att Washington hade 0-2 i matcher och förlorat två hjärtskärande övertidsmatcher. Mm. Och att inget lag som har börjat två hemmamatcher med övertidsförluster någonsin har vänt till seger. Det är liksom, alla odds var emot Washington, tyckte vi då. Och att det blir en choke igen här.
Du hoppade på Ovechkin. Nu försöker du försvara med att jag också hoppar på. Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig sagt ett ont ord om Ovechkin.
Ja, då hänvisar jag till förra veckans podd här, så får ni lyssna.
Nej, jag gör inte det. Han bara ljuger. Det är påhitt. Det var du som, och jag försökte försvara honom, men du hade fram motorsågen och sa att han är inte de stora matchernas man och sånt.
Det var just det ordvalet användes av Per Bjurman. Nej, jag la fram lite statistik där som visar att han inte har till exempel avgjort en övertidsmatch någonsin i karriären.
Det här har jag aldrig hört talas. Som han säger, polisen i Mannen på taket, för nu drar en riktigt modern referens. När Carl Gustav Lindstedt kommer hem till honom och pratar om polisvåld, och han har aldrig hört talas.
Den flög i huvudet den också, känner jag.
Ja, du måste ju se Bo Widerbergs Mannen på taket. Det är en makalös film.
Det är en svensk historia som jag har missat. Ja. Ja. Nej, men, ja, men vi kan konstatera i alla fall att Washington är...
Ja, nu kom det off topic, kan man lugnt säga.
Ja, det får vi säga.
Ja, låt oss säga så. Efter de där 2-0 så var de ju avskrivna och uträknade. Och det var de ju av oss också. Nej, men jag tyckte det var... såg ut som att de var på väg mot sin hittills värsta jävla smäll i slutspelet, och det säger ju inte så lite.
Nej.
Men otroligt starkt så går de ut och vinner fyra raka matcher mot Blue Jackets.
Ja, det var ju faktiskt, då förstår man att självförtroendet har vänt fullständigt i laget nu. Och nu går de faktiskt in i en serie mot Pittsburgh som lite underdogs. Vilket ju, ja, ju absolut inte var fallet förra året. Då var det ju, när de tagit in Shattenkirk, och inte bara jag pratade om att det här var det bästa lag på pappret de någonsin haft. Att det här var året för dem att vinna. De måste slå ut Pittsburgh nu. Nu är det en helt annan förutsättning.
Men det hände ju något med dem efter de där två inledande förlusterna. När de kom till Columbus så spelade de... Det var något nytt med dem. Att de var samlade, tålmodiga, spelade tight och liksom... det var som att Bäckis eller någon hade satt ner foten i omklädningsrum. Men nu gör vi det här på rätt sätt. Ja. Och vi håller inte på att få panik och bli för liksom panikslagna. Ja, och alla liksom, de spelar som lag och höll ihop. Och Ovechkin jobbar som fan hemåt och sånt.
Precis. Det som du underströk där också, att de spelar tajt. Alltså, för det första, Washington är ett lag som är vant vid att ta tag i taktpinnen och Mm. Och liksom var det lag som förspelet. Men i många av matcherna som de faktiskt vann här mot Columbus så var det ju Columbus som tryckte på 5-5 framförallt.
Ja, verkligen.
Men det var Washington som var smartare faktiskt.
Ja, faktiskt.
Och skapade de farligaste lägena trots mindre offensiv zontid.
Och opportuna, när chanserna kom så small det. Och vid väldigt rätt tillfällen ofta, precis. I synnerhet i matchen igår. Så fort Columbus kom i närheten så small det åt andra hållet direkt.
Precis, och de här grejerna som har varit lite genomgående för Washington titt som tätt i slutspel och som jag klagar på lite med de två förlustmatcherna. Det är liksom allt det där ställs åt sidan, bara bort med det. Det är för, alltså i de här fyra vinstmatcherna, jag menar, jag tyckte att det var liksom powerplay fungerade, men 5-5 så gjorde de inga mål, men de gjorde bara 2-5 mål i de där två förlusterna, men sen gjorde de 13 i de här fyra vinsterna. Och ändå funkar powerplay fortfarande. Det här med bredden att en sån som Chandler Stevenson och Jay Beagle och Tom Wilson och DSP, de måste också leverera. Och det gör de ju. De gör ju 2-3 mål var liksom.
Och därför blir de svårare att försvara sig mot.
Ja, precis. Och John Carlson är ju faktiskt minst lika bra som han var i grundserien när han vann backarnas poängliga. Han är faktiskt bara ganska dominant i den här serien, tycker jag.
Anmärkningsvärt också är att Braden Holtby som var petad och inte stod de två första, han kom in sen och är riktigt, riktigt bra igen.
Ja, han var den Braden Holtby som har vunnit Vezina Trophy.
Ja, femte matchen som jag var på i Washington i lördags. Då i tredje perioden så vann ju faktiskt Columbus skotten med 16-1. Det var ju total dominans där, men då var han jävligt, jävligt bra. Samtidigt som, ja, då var ju Washington lite på härarna, men de redde ut det och då förstod man att det här är något annat nu liksom. För det hade de inte klarat av för några år sedan.
Nej, precis. Det är en viktig förändring faktiskt för dem att nu känns de heta, för nu kan man peka på mycket i Washington som verkligen fungerar och sånt som måste fungera i ett slutspel. Sånt som inte har kännetecknat Capitals.
Ja, Ovechkin fortsätter ju plaska in mål. Det var två senast här. Alla vet exakt vad som ska hända. Det går inte att göra någonting åt ändå.
Nej, precis.
När han står där i sitt kontor i vänstra teckningscirkeln. Pang! Ja.
Fem mål igen. Två mål i en så kallad elimination game. Fem mål totalt i serien. Han sa efter de här två förlusterna att jag lovar att vi vinner båda borta matcherna i Columbus. Och så gör de det. Så att, han har gett svar på tal, kan man säga.
Ja. Ja, John Tortorella lovade å andra sidan att det skulle bli en Game 7 imorgon. Men det kunde han inte hålla. Det är löftet.
Istället fick han konstatera när serien var slut att det var så här, Washington var bättre. Det är inget att orda om.
Jag vill hylla Niklas Bäckström också. Han är en sån som ibland anklagas för att bli borttagen i slutspelet. Att han inte märks och gör avtryck och så. Men han avgjorde ju Game 5 där då, på övertid. Och därmed är han den svensk som har avgjort flest övertider i Stanley Cup-historien.
Ja, det är ingen dålig merit.
Fyra stycken. Nej, det får väl sägas vara rätt så bra facit för en som inte syns då.
Nej, precis. En osynlig playoff-choker som sitter på den.
Och han leder också svenska poängligan i Stanley Cup i år med 8 poäng på 6 matcher. Det är mycket respektabel siffra.
Verkligen. Ja, det är som sagt. Det är ett Washington som känns förberett att gå upp mot detta Pittsburgh.
Ja, men samtidigt när man kommer till Capital One Arena som den heter nu då, som jag gjorde i lördags, så känner man ju att det går spöken genom hallen där. Det är demoner som grinar i varje hörn. För att inget lag har upplevt så mycket trauma och elände i slutspelet som Washington Caps i den arenan.
Nej.
Nu när det blir Pittsburgh så är ju det ett spöke av Grand Canyon-format för dem.
Exakt.
Det går inte mot Pittsburgh.
Nej, alltså som förra året till exempel när de var Game 7 just i den arenan. Och de presterade inte i den matchen. De hade vunnit, då hade de faktiskt tagit i kapp ett 1-3 underläge. Och kändes då också att det var mycket som började fungera.
Det kändes som det inte fungerar för Pittsburgh.
Nej, precis. Och så kommer det till en match som avgör allt. Och så vek de ner sig, får man ändå uttrycka det som på hemmaplan då. Igen.
Ja, men vi har lika stor chans att vinna som dem, sa Niklas när jag pratade med honom igår. Ja. Och ja, kanske det. Men Pittsburgh vann då en mycket märklig upplaga av Battle of Pennsylvania.
Ja, det verkar som att det måste vara märkligt när de möts. Det...
Ja, men nu var det märkligt på så märkligt sätt, höll jag på att säga.
Ja, det, så kan det vara också.
Märkligt på ett märkligt sätt, ja. För att det pendlade och svängde hit och dit i styrkeförhållanden. Ena stunden, i början såg det ut som att första matchen var ju total utklassning. Och de två, och sen kom Philadelphia tillbaka på ett starkt sätt. Och man trodde nu har de någonting på gång inför hemmamatcherna. Och så var de totalt urlakade i de två hemmamatcherna. Så åker de ner till Pittsburgh där Penguins aldrig kan avgöra nästan hemma. Det är ju egendomligt att de aldrig vinner, avgör sina serier på hemmaplan.
Nej, precis. De här två raka Stanley Cup-vinsterna har ju varit på bortaplan till exempel också.
Ja, ja, alla fem Stanley Cup
ja, alla till och med.
Har varit på bortaplan. Det är något som sitter i klubbens DNA.
Ja, det är ju en märklig grej. Men, ja.
Ja, ja, men så åker då, som sagt, åker Flyers dit och gör sin bästa match i hela serien och vinner med, vad vann de med där? I Game 5.
Ja, 3-2.
Ja, och så är den här matchen i söndags då. Den var jag på. Och det var ju som 2012 igen. Det var ju för fan 8-5 innan vi var
klara. Ja, det är en sån här absurd bandysiffra liksom.
Ja, och Jack Gensel gör 4 mål. Och Sean Coots gör hattrick förgäves.
Ja, 5 poäng i en match som de förlorar.
Ja, och då var det riktigt grinigt och jävligt och riktig cowboystämning eller Vilda Västern-stämning på läktarna. Det var verkligen Battle of Pennsylvania vintage.
Ja, verkligen. Battle of... 70-tals Battle of Pennsylvania.
Ja. Men det rasade ihop till slut för Pittsburgh gjorde mål i rätt lägen, bara sa pang, pang, pang. De låg under med 4-2. Patrik Hörnqvist sa ju efteråt att det var när Giroux knockade Hagelin med en stenhård tackling, så att någonting gick sönder hos Hagelin. Vi vet ju fortfarande inte, men jag tror att det kan nog vara någon sån här käken eller något. För han tog sig att munnen försvann ut, och som en dyster bängan sa, det hände ju att man blöder i munnen, men då kommer man ju tillbaks. Men det gjorde inte Hagelin.
Nej, då var det allvarligt.
Mm. Och inte är han med på träningen idag heller. Så att, tyvärr kan det nog vara något allvarligt. Men då sa bängan att det var då tittar vi på varandra i båset och sa, nu gör vi det här för Hagel. Och så gick de ut och vände. Och som sagt, det small några mål på väldigt kort stund. Och det är sånt de gör ibland, och verkligen demoraliserar motståndet.
Ja, det finns nog inget annat lag faktiskt, även om vi räknar in styrkeförhållanden, men som har just den förmågan att explodera och göra 3 mål på 2 minuter ungefär.
Nej, precis.
Alltså lägga i en växel som ingen annat lag har.
Nej, och de har förmågan, den är otäck, för det har vi ju sett nu 2 år när de har vunnit, att de har den här förmågan att vinna även när de inte spelar på topp liksom. De har det där sättet. Och de har sina jävla matchvinnare liksom, i Crosby och Malkin och Kessel.
Och Gensel får vi faktiskt räkna in där nu alltså,
som ja. Slutspelsexperten verkligen liksom. 4 mål och en assist, det är sjukt.
4 raka mål alltså. Det är...
ja. Och en grym assist i Hörnqvists mål.
Ja, just det, den var faktiskt riktigt snygg också. Ja, det är... Och Crosby i den här serien igen alltså. Det är ju han och Gensel som delar poängligan, ledningen just nu i hela slutspelet. 13 poäng på 6 matcher. Och han går upp mot Giroux, som har en väldigt stark säsong bakom sig och som har The Shift att skryta med mot just Crosby en gång i tiden. Och som nämns som MVP i grundserien, att han mycket väl kan nomineras. Vi har ju pratat mycket om hur bra Giroux har varit den här säsongen. Men de går ju upp mot varandra rätt mycket i den här serien. Det slutar med att Giroux faktiskt bara gör 3 poäng jämfört med Crosbys 13. Att han är minus 10 i 5-5 medan Crosby är plus 7.
Mm.
Så att där får man säga att det var... Vi pratar om slutspelsgränsel, så finns det en slutspels-Crosby också som har visat de här senaste åren att han ska visa världen att han är fortfarande bäst i världen.
Ja, grundserien, det kan han ta, men nästan cruisa igenom. Ja. För det är nu det gäller ändå, och då är han så här fruktansvärt bra. En jobbspost för dem är väl då att Malkin är skadad, oklart när han blir redo för spel igen. Hörnqvist kommer i alla fall tillbaka, så det var ju bra för dem.
Ja, han bidrog direkt när han fick chansen på nytt.
Ja, så får vi se det med Hagge då. Det är inte så kul heller, man saknas. Men ja det, jag håller med om att Washington ser starkare ut än förut, eller befinner sig på något vis i en bättre situation än förut. Har mer självförtroende och så, men jag tror att det blir återigen väldigt svårt att sluta detta Pittsburgh Penguins.
Ja, jag är inne på exakt samma linje faktiskt. Det finns ju ett ordspråk som har myntats här i hela hockeyvärlden i princip, att man inte ska spela mot Crosby, betta mot Crosby. Nej. Och så som han har hållit var den här första rundan så då hamnar ju vikten på Pittsburghs sida i vågskålen.
Ja.
För att, och det är klart Malkin, det menar, the two-headed monster är ju den absoluta stora grejen med hela Pittsburgh, men så är det klart att det är att om Malkin inte kan vara i samma, om man överhuvudtaget kan spela, om man kan spela i samma slag om man väl är med, det är ju en nackdel för dem. Men Pittsburgh känns som att det här håller på att utveckla sig till året för dem igen.
Ja, visst gör det. Matt Murray tycker jag har blandat och gett. Han har varit svinbra emellanåt, men vissa matcher har det inte varit på topp. Och det kan kanske vara något som Washington kan utnyttja. De har ju onekligen spets också.
Precis. Ja, så är det. Men,
ja. Jag säger 4-3 till Pittsburgh igen. Ja,
ja, jag har skrivit upp mina tips och jag har skrivit tråkigt nog faktiskt 4-3 till Pittsburgh också. För jag tror ändå Washington verkligen gör en serie av det här. Det kommer bli en tight serie. Men Pittsburgh är lite för bra alltså.
Ja, vi går över till väst. Och det här bör ju påpekas. Alltså, det känns som den här andra omgången blir den bästa i hela slutspelet. Oavsett vad som händer sen. Tyvärr så säger ju det allt man behöver veta om upplägget. Att redan i andra omgången så möts några av de bästa lagen. Liksom, oavsett vad som händer i den här återstående serien. Och det är något fel på det. Liksom.
Ja.
Nu har vi liksom, den vi kommer till nu i Central Division då, Nashville-Winnipeg. Att inte det kan få vara konferensfinal är ju för jävligt.
Ja, det är alltså, räknar man ihop hela NHL till en enda ihopklumpad tabell så är det ettan mot tvåan som möts i andra rundan.
Ja. Och, olyckligt. Ja. Vi förtjänar att det ska bli bättre och bättre, inte pika i andra omgången.
Nej, precis. Nej, verkligen. För det här är ju piken nästan. Det här känns ju... Visst, Pittsburgh, det finns många lag som kan vinna det här till slut. Men det här är grundseriens två giganter som möts.
Ja, men låt oss säga att det blir Tampa, Boston, Pittsburgh, Washington. Eller Washington, Pittsburgh. Och så Nashville, Winnipeg. Det är alla topplagen där.
Ja. Det är för snabbt.
Irriterande. Men låt oss istället då vara positiva och... Ja. Och glädjas åt vilken förmodligen episk serie vi får se här mellan Nashville och Winnipeg. Ja. Winnipeg hade ju inga problem alls med att slå ut Minnesota. Och visst, Minnesota var rätt chanslösa med de skador de hade. Men samtidigt så var ju Winnipeg jävligt övertygande mellanåt också.
Ja, de hade några perioder när de var alltså fruktansvärt bra.
Ja, och på olika sätt. Liksom. De har ju fantastisk spets med fantastiskt spelare med skills och begåvning och kreativitet liksom, i Line och Connor och
Scheifele som gör fyra mål. Och...
Ja, ja. Samtidigt kan de vara så fruktansvärt fysiska. Framförallt är det ju en spelare då. Dustin Byfuglien, han dominerade ju fysiskt på ett sätt som nästan var skräckinjagande i vissa matcher mot Wilder. De flög verkligen som vantar över isen, Wild-spelarna, utan att han var oschysst. Liksom.
Nej, det var ju fina tacklingar. Ingen av dem är ju på gränsen tycker jag, utan det är klockrena tacklingar. Den håller nere liksom armbågar och så vidare.
Ja, och inte, knallhårt.
Alltså ska man slå ihop ett... highlights-paket på våra tacklingar i första rundan, då tar ju Byfuglien majoriteten själv.
Ja. Och så har de en lysande målvakt i hur säger man alltså? Hellebuck?
Ja, vi säger Hellebuck. Vi säger det snabbt.
Hellebucken. Hellebuck. Vad var det vi sa?
Klutebucken. I Arlanders där. Det här är Hellebucken.
Och nu är vi tillbaka på vår roadtrip. Då höll vi på att fjanta oss med. Och det var ju fruktansvärt roligt. Vi gick och sa Klötebucken hela tiden.
Ja. Vi ramlar fort ur det röda spåret här.
Ja, Klötebucken. Hellebucken. Han kommer att göra många räddningar.
Det kommer han att göra. Men man kan ju hylla då Pekarinne som förmodligen bäst sina vinnare i Nashville.
Ja, men nu pratar vi fortfarande inne på Winnipeg.
Ja, precis. Men Hellebuck också nominerad till det priset.
Ja. Och de har också, nu har de inte hemmaplans fördel, men de har fördelen av att vara i MTS Bell Place några gånger. Och det har ju varit helt otroliga scener där från deras whiteouts. Det ser liksom futuristiskt ut. Det ser ut som på film.
Ja, det ser helt annorlunda ut mot en normal hockeymatch, onekligen.
Ja, och ja, jag har haft mina finska kollegor där och de är alldeles upp i brasan, höll jag på att säga vad nu det är.
Det är, ja, det är oklart. Men ja, det var sånt där ekelivetryck, så att jag känner medlidande i ditt
utval, ja, här. Ja. Alldeles till sig i alla fall. Av hur coolt det var, vilken fantastisk stämning och så. Ja,
etta i fansliga,
men det har ju deras motståndare. Ja, men deras motståndare har ju, vad gäller på den punkten, är ju jämbördiga, för det är fort, nu är det återigen Honky Tonk Fest i Nashville i Bridgestone Arena. Ja. Det är ju fruktansvärt högljutt och det kommer in countrystjärnor och sjunger och ja, de hade inte alldeles lätt mot Colorado Avalanche. Colorado gav dem en rejäl och mycket imponerande och övertygande resa. Jag måste säga att de väckte enorm respekt hos mig, och inte bara hos mig utan hos andra betydligt viktigare karaktärer än mig. De gjorde det fantastiskt bra, Colorado, tycker jag vi kan säga.
Ja, precis. Det får man säga. Och PK Subban som blev uppsnurrad rejält av McKinnon i Game 5, där alla trodde att Nashville skulle avgöra. Han konstaterar efter serien här att han förstår alla som har röstat på McKinnon som MVP. Det är hans MVP i den här ligan. Han har en Hall of Fame-karriär framför sig. Jag har extrem respekt för honom. Han är osannolikt bra hockeyspelare. Så.
Ja, ja, de är ju det. De har den extrema talangen, men de har också sån jävla, vilket hjärta, vilken karaktär. Liksom.
Ja, det var många som verkligen höjde sig ett snäpp till faktiskt i slutspelet mot grundserien. Det var en otrolig bedrift att överhuvudtaget ta sig dit. Och sen att kräva det här, alltså ja, kräva fram en sån här serie som de tvingade Nashville att kliva in i när de trodde att de skulle vara svepa undan Colorado. Liksom. Det är imponerande.
Ja, och med så tunga skador trots allt. De saknar sin första mål, så de saknar en av sina bästa backar. Ja. Och lyckas ändå med det här. Och när de vann Game 5 i Bridgestone, det tycker jag var, det var storartat.
Ja, det är bara att hålla.
Men samtidigt då, så har Nashville bara tillfälligtvis kommit upp i riktigt hög normal standard. Och när de väl gjorde det, som i sista matchen då när de vann med 5-0, då var det verkligen inget snack längre. När de verkligen samlade sig och nu får vi fan ta tag i det här. Och jag tror faktiskt att, och det, om inte annat så säger jag det bara för att reta vår lille vän Jarko, som nu håller på Winnipeg som påven håller på Jesus ungefär.
Ja, det är ingen underdrift.
Och han tror att det kommer bli, Winnipeg kommer att slakta Nashville och så vidare. Jag tror att han överskattar Winnipeg lite samtidigt som han underskattar Nashville lite. De är fortfarande byggda för slutspel på ett sätt som ingen annan. De har en otrolig bredd och kan ta in och ut spelare om det funkar eller inte funkar. Och tänk, de har några stycken nere i, till och med i sin taxiskår nu som ju faktiskt var med i finalen. Fredrik Gaudreau och sådana.
Ja, som är långt ner i hierarkin nu som, alltså för att de har sån bredd.
Men ändå står i kön liksom i dörren och bankar på och vill komma in.
Ja, alltså i senaste matchen när de vinner med 5-0 mot Colorado, då sitter Ryan Hartman som de offrat första val. Han sitter scratchad uppe på läktaren. De har Hartnell uppe på läktaren. Och Eli Tolvanen som vi snackar så varmt om, som en joker här. Han får inte heller spela för att de har så otrolig bredd.
Ja. Och de har sina fyra fantastiska backar på backsidan. Tycker de är helt överlägsna av Winnipeg. Det är de inte på forwardsidan, men där är de jämbördiga. Och målvakten, ja, Pekka hade några matcher, eller några ingripanden. Inte hela matchen, men några ingripanden som var så där. Framförallt i början av matcherna. Av vissa matcher. Men om han kommer upp i liksom riktigt slag, då är han ju, kan han vara omöjlig.
Precis. Ja, jag tycker det, om jag skulle jämföra lagdelarna så tycker jag väl att målvaktssidan är väldigt stark hos båda. Pekarinne har ju stor erfarenhet, men Hellebuck är väldigt bra. Och har varit väldigt jämn den här säsongen.
Ja, det är med jämnbördiga där. Det kan jag hålla med.
Och backsidan, där håller jag med dig om. För där känns de lite banged up också. Visst, Toby, de har kommit tillbaka lite nu. Enström är faktiskt tillgänglig att spela. Och Tyler Myers skada var inte så illa som man trodde. Men Dmitry Kulikov är fortfarande inte aktuell för spel. Det är svårt mot Nashvilles topp 4 liksom. Det är ju en nivå under, tveklöst. På forwardsidan däremot, där tycker jag nog att att bredden i sig, där är Nashville, där slår de faktiskt Winnipeg. Men spetsen på bredden, eller så här, bredden på spetsen, tvärtom. Nu blir det helt fel. Det var ju det, så här kan man uttrycka det, nu ska jag försöka inte göra rörigt här. Att spetsen på bredden, nej, fel, jag börjar. Vänta. Bredd, förlåt.
Du kan säga att de har fler spetsspelare.
Ja, precis. Och att
de har framförallt två kedjor som är första kedjor nästan.
Ja, precis. Medan Nashville har spetsigare breddspelare, om man kan säga så.
Ja, det kan man säga. Mm. Det är ju helt sant. Framförallt känns det som att Winnipeg har två första kedjor.
Ja, precis.
Det är Shifley och Wheeler och Connor. Och sen är det Laine och Ehlers och vad heter han från St. Louis? Ja. Det är ju snuskigt bra kedjor. Men, så det, jag skulle vilja säga att det är en mycket, mycket svår serie att tippa. Den kan gå hur som helst. Men jag tror så mycket på Nashville ändå. Då får ju Jarko håna mig hur mycket han vill. Jag hör de flesta tror på Winnipeg nu. Hela Kanada som inte bor i Toronto håller ju på Winnipeg nu. Men jag tror att Nashville tar det i 7.
Ja. Ja, och jag tänker tippa Nashville också. Jag säger till och med 4-2.
Nej, varför det?
Ja, men jag säger att de gör det. Ja. Då ska de alltså vinna i The Whiteout i Game 6. Ja, det kanske var dumt tippat. Men ja, alltså, jag får stå fast för det, 4-2. Och ska jag försöka argumentera lite för det här, så säger jag att Winnipeg har fått många röster nu extra mycket, eftersom att de var ju nära sin maxprestation, tycker jag, i första runden mot Wild. De svepte bort dem totalt och hade perioder när de krossade dem och var alltså verkligen spände musklerna. Att de visar hockeyvärlden att liksom, vi är Winnipeg och vi är en tok allvarlig contender. Liksom. Medan Nashville hade ju sina problem och mot Colorado, och det var dels lite inställningsfrågan vissa matcher, tycker jag, när de liksom, det syntes lite underskattning, det var vi inne på förra veckan också. Men de har mycket sparkapital. Jag menar, backsidan som är den bästa i världen gjorde bara ett mål. Det var väl Ekholms kasse där mot, jag menar, de kan prestera ännu mer, producera ännu mer, vill jag säga.
Absolut, som det blev så tror jag att Colorado var en jävligt mycket svårare motståndare än Minnesota.
Ja, precis. Och de har sparkapital i den här kedjan med Fiala, Turris och Craig Smith som inte gjorde ett enda mål. Men nu skriver man bort dem och tycker att liksom, ja, vad är det? Liksom, de är inget hot. Men de kan också vakna. Sen var det så faktiskt att den kedjan...
Ja, är det någon som har sagt?
Nej, det är det faktiskt inget som sagt. men och så det anmärkningsvärda i första runden var att den kedjan som producerade mest, det var ju faktiskt den defensiva kedjan som skulle gå upp mot McKinnon-kedjan. Sissons, Bonino och Watson. Mm. För när de väl matchade, de gånger som Nashville hade dem inne på isen mot McKinnon, ja, då gjorde den kedjan, alltså superkedjan Colorado, inget mål. De avslutade den här serien med 5 mål gjorda framåt, 0 insläppta. Ja. Och startade bara inte ens en femtedel av sina byten i offensiv zon. Alltså,
Watson alltså har jag sett som en lite svag länk där. Att han känns som han inte riktigt borde platsa i så bra lag. Men han var ju ett av de stora utropstecknen i den här serien.
Han leder ju faktiskt deras interna poängliga inför den här andra rundan nu.
Och ja, så har vi Filip då som var ju matchvinnare några gånger med helt otroligt snygga mål. Vi vet ju att han har ett par formtoppar per säsong, och i år verkar han verkligen ha prickat in den till slutspelet. Står ju för helt otroliga soloingripanden emellanåt.
Han gjorde ingen besviken i den här första rundan mot Colorado, för han gjorde två av de snyggaste målen vi har sett i det här slutspelet. Och så vill jag lägga till faktiskt att jag tyckte Arvidsson gjorde två väldigt snygga mål också. Ja, inte minst i den här sista matchen när han använde klubban på alla möjliga sätt innan till slut trocklar in den.
Hackspetten från Kusmark kommer man inte åt hur som helst. Och nu ska jag säga en sak som kommer väl sluta med att Jarko flyger hit, kommer hem till mig, slår mig på käften och flyger hem igen. Men jag tycker att på sista matcherna så var Minnesota rätt bra på att ta bort Patrik Laine också. Det går alltså.
Han gjorde bara, inom citationstecken, 2 mål i den serien.
Ja, och det gjorde han i början.
Ja, precis. Så att, och då, alltså, som vi sa också, det här med skadesituationen också. Jag menar, Nashville har ju inte en enda skada, och istället så har de massor med bra spelare på läktaren. Alltså, fullt kompetenta breddspelare. Medan Winnipeg, det är ändå lite, jag menar, Ehlers missar i sista matchen här, och Perreault har ju varit borta med sin axel. Och så som backarna som jag nämnde tidigare. Det är...
Med sin axel? Vem är det? Axel Öberg? Förlåt. Förlåt.
Ja.
Han har varit borta med sin axel, jaha.
Det var inte så jag hade tänkt att det skulle framstå, men... Ja.
Fan, kan han sticka med sin pojk för mitt under brinnande slutspel?
Ja, det är ett svaghetstecken.
Ja, det är dålig karaktär.
Ja, ja.
Men, du, nu ska vi göra en klassiker. Jag säger 4-3 och så får du avsluta det här medan jag går och gör vad?
Nu ska jag hämta kaffe nu.
Ja!
Ja, precis. Och ska jag köra en liten... Bjurman ville att jag skulle köra som en liten övergång här till den sista serien, så vill han att jag skulle köra en liten Tampa ramsa. Vi har ju sjungit så lite på den här på slutet, så att jag får köra min Tampa ramsa helt enkelt, som är jättedålig, jag vet, men som de kör på läktaren faktiskt inför varje match, framförallt nu i slutspelet, så stämmer alla in. Ja.
Varm kopp kaffe har jag här nu.
Bra.
I min mugg med alla amerikanska presidenter på fram till George W. Bush, en gammal mugg.
Oj, oj, så pass.
Ja.
Du, jag har lovat faktiskt nu medan du hämtar kaffe att jag ska bara snabbt köra, dra av den här tamparamsan nu, snabbt.
Varför det?
I believe that we can win,
trodde jag det var.
Vi tar nästa runda. Här det är dags för Vegas mot San Jose.
Han gjorde fel i Tampa-sången. Ja, Victor har faktiskt lovat, men han är väldigt busy nu, Victor. Men han har lovat att fixa några till musikmixar åt oss.
Är det sant?
Ja, och vi har pratat om en särskild legendarisk felsägning av dig. Och den kommer handla om Florida Panthers coach.
Oj då, okej. Den är nästan lite vulgär, den låten.
Det blir en explicit varning på utgåvan.
Ja, precis. Men det har vi haft några sådana tidigare faktiskt. Vi är ett hårt band. Riktigt underground metalband är det.
Ja, verkligen. Två hårdingar.
Ja, så är det.
Du, en serie kvar har vi ute i Pacific, och det är lite märkligt, alltså de har fått gå och vänta så länge och får fortsätta gå och vänta på att börja spela någon gång. Vegas, som de svepte ju varsitt lag, och Vegas, när fan var det var ju långt över en vecka sedan nu.
Ja, det känns som att det var i oktober ungefär. Nej, men så känns det inte, men de var ju klara.
Så vitt jag förstår började de spela på torsdag, och då har det gått 10 dagar sedan de senast spelade. Det är inte helt lyckat.
Ja, det är nästan för mycket. Ja. Om man kan uttrycka sig så faktiskt.
Ja. Men å andra sidan, motståndaren har bara haft nästan lika mycket.
Ja.
Man har 9 dagars uppehåll i så fall. San Jose, som ju också svepte då Anaheim dagen efter.
Ja. Ja, den lilla dagens marginal kan de inte skylla på, utan det är sen som liknande förutsättningar.
Ja, ja, och ja, Wild Bill har ju poängterat för mig att han vill att vi ska fortsätta inte tro på dem. Tro för fan inte på oss. Det har passat oss alldeles utmärkt att vara underdog och nedlagstippade. Det är det vi lever på. Ja. Så att vi fortsätter väl på den bågen då, och tror att San Jose blir en svårare nöt att knäcka än Los Angeles Kings.
Det är det man vill säga här faktiskt.
Ja.
För det tror man ju.
Ja, det tror man.
Ja. Nu ska vi
säga en sak om Vegas. Att det är ju inte bara så att de är underskattade och de skräller och det är helt otroligt vilken flyt de har. Och så. De spelar jävligt, jävligt bra hockey.
Ja, och det, alltså,
de spelar som ett lag, och de är ett av de absolut snabbaste, framförallt i liksom, när spelet vänder.
Ja, och snabbhet, det handlar inte bara om rent fysiskt att man är snabb liksom, i båda riktningarna, utan de är så intensiva. De är så snabbt in i situationer. Alltså, man får ingen yta liksom, som motståndarbacka till exempel. Eller även...
Exakt, de är lika snabba i forecheckingen som de är när de kommer i anfall. Liksom.
Exakt, och i neutral zon, där blir det också omständigt att liksom, hitta ytor och göra fina passningar till varandra. Det är det som gör det så jobbigt att möta det här Vegas-laget i 60 minuter och så flera matcher i rad. Liksom.
Ja.
Och jag menar, 4-0 mot Kings, det säger ju ganska mycket ändå. Alltså...
Ja, det gör det verkligen, och att det inte var några liksom, det var verkligen inga vilda västermatcher, utan det var ju knallhårda, målsnåla, tajta matcher där de ändå liksom pressade, krigade sig till segrar.
Exakt, och i, när det skulle bli den typen av matcher, då såg vi framför oss att oj, då kommer Kings veteraner att fälla avgörandet liksom med deras rutin från just den typen av situationer. Men så kommer Wild Bill där som säger att jag spelade i tredje kedjan i Columbus förra året och har aldrig vunnit en slutspelsrunda. Och så kommer Jonathan Marcy och säger, jag har skickats runt i fyra olika klubbar och blir tradad av Florida Panthers här. Och ändå är de liksom, är det de som drar längsta strået varje gång.
Ja. Att, ja, jag vet inte. Låt mig säga så här. Jag har absolut inget emot om Vegas vinner. Det är ju, jag tycker det är en fantastisk story. Jag älskar att vara där. Stämningen i T-Mobile är den bästa i hela ligan. Har varit i alla fall under grundserien. Det är ingen som har varit i närheten av det trycket. Nej. Inte ens Winnipeg, Jarko.
Nej.
Men jag tror att San Jose är ändå bättre lämpade att möta dem än Kings nu. Med facit i hand så var ju Kings för långsamma. De hängde inte med. Men det känns, och tidigare har väl San Jose också varit anklagade för att vara lite långsamma. De var för långsamma för Pittsburgh i finalen 2016 till exempel.
Precis, det var ju det man pekade på allra tydligast.
Ja, men det känns som de har kommit tillbaka lite, blivit lite modernare och snabbare nu.
Absolut.
De har ju några, Evander Kane har ju kommit in och varit en succé och har varit jättebra i sitt första slutspel någonsin.
Jag tycker att de här lagen känns ganska helt olika naturligtvis, förutsättningar som klubbar och sådär, men som lag sett så är de ganska lika. Jag vill påstå att San Jose är ett ganska snabbt lag, att de borde kunna stå upp mot den här, alltså det som kanske är Vegas främsta egenskap liksom, just den här speeden och intensiteten. Och sen också liksom, båda två har en stekhet målvakt, de ligger faktiskt 1 och 2 i räddningsprocenten, alltså Martin Jones har ju varit lika som Marc-André Fleury.
Ja, det är lätt de två bästa målvakterna som möts. I de fyra matcher de spelade så var de lysande precis hela tiden, båda två.
Ja, exakt. Alltså, de har inte haft en enda svacka på de fyra matcherna. De var klockrena hela vägen i princip.
Ja. San Jose har också, men det har ju faktiskt Vegas med. Att det här med, du pratade förut om bredden och secondary scoring och så. Och det har ju båda lagen. Alltså, det är kanske det som har imponerat allra mest med Vegas. Eller, ja. Det är en av de saker som också har imponerat är ju att liksom Carpenter och Tush och allihop och Haula och vilka kedjor som helst gör mål och bidrar.
Ja, Brady McNabb kan klappa in en kassa också. Liksom.
Men det har ju San Jose nu också. Liksom. De har till exempel fjärde kedja där Marcus Sörensen gjorde mål 3 matcher i rad.
3 mål, ja.
Ja. Sören på rören, som de kallar honom i Djurgården.
Precis. Sören på rören, han är blixt.
Sören på rören har varit grym.
Han har ju det faktiskt, Sören. Ja, men, apropå bredda så Don ska jag vakna till liv igen. Melke Karlsson har gjort ett antal poäng i den här första runda.
Han spelar ju med Sören på rören. Och pratade om det, att ja, våra uppgifter är ju framförallt defensiva och vi ska stänga ner och så, men just Sören på rören, han sa inte så. Marcus, men jag ser Sören på rören, sa han då, är ju i grunden en extremt skicklig spelare som med offensiv udd. Så han var inte så förvånad att han faktiskt gör mål också.
Nej, från SHL-tiden så känner man igen honom som en spetsspelare. Liksom. Det var därför han tog sig
Sören på rören. Var han bra? Sören på rören,
precis. Men Hertel var ju bra också. Meyer fortsätter och är också en snabb spelare. Intensiv, skjuter mycket. Så att där känns de också lite ganska liknande på. Jag menar, så har de ju spetsspel naturligtvis. Vi får se vad det blir med Thornton, men jag menar, de har klarat sig väldigt bra utan honom, får man säga.
Det verkar som man är på väg tillbaka.
Ja, och där är lite intressant diskussion bland Sarks-fansen. Jag tycker det känns som att vissa
Sarks.
Det lät så här fina svensk. Sarks. Lite sips för att ta här och, medan jag pratar om Sarks. Sharks. Fansen är lite så här kluvna till hur kommer Thornton att vara, för han vill ju inte vara någon sån här tredje, fjärde kedja spelare, utan han ska ju vara en spelare som lirar 20 minuter per match och liksom powerplay och allt det där, va? Och nu har han inte lirat på jättelänge och borde vara lite knagglig form liksom. Nu när lagbygget med den här hierarkin som de har byggt upp just nu funkar väldigt bra. Så att
Ja, jag tror att San Jose har liksom den här feelingen nu också, men det har å andra sidan Vegas med, så svårtippat som fan, visst är det? Väldigt svårt att förutse vad som ska hända i den
serien. Det känns otroligt svårt. Det känns som att det här kommer inte bli något svep åt vare sig ena eller andra hållet, utan det här kommer bli jättejämnt.
Och så blir det ändå, så sitter vi här. Så.
Ja, så självklart, det är högst troligt.
Men... Vad skrev jag i bloggen häromdagen? Vi vet ingenting, jag hade en lång utläggning om det där. Vi tror att vi vet.
Ja, precis, exakt. Det vet vi ju aldrig liksom. Det är det som är hela grejen med det här.
Ja. Men jag, eftersom Wild Bill vill att jag ska fortsätta tippa ner dem, så säger jag 4-3 till San Jose.
Ja, och jag, logiskt sett så tycker jag att det smäller lite högre med Brent Burns än Nate Smith, även om jag gillar Nate Smith och liksom Logan Couture och Pavelski och sådär. Men nej, jag tyvärr Wild Bill så tippar jag på Vegas.
Ja.
Och jag tippade ju på Vegas mot Kings också. Så att jag håller i nu och har bytt sida här och börjar tippa på Vegas. Så jag säger 4-3 matcher till dem. De avgör på hemmaplanet till T-Mobile.
Ja, ja, fint. Mm. Hur är uttrycket? From your lips to God's ears.
Ja.
Just det. Mm. Men det betyder inte att jag har något emot Sharks. Snälla Sharks-fans i lyssnarkretsen. Jag har absolut inget emot. Jag tycker det är ett fint lag. Trevligt att vara i San Jose med, om det nu skulle bli så. Jag säger i övrigt att nu börjar vi närma oss slutet. Jag ska bara plugga lite här med min blogg också. Den är i form under slutspelet.
Ja,
jag tycker ni som har tvivlat på om man verkligen ska lösa plus abonnemang för att läsa den där bloggen, gör det. Det är värt det. Jag lovar.
Ja, det har varit det som verkligen, den har fått nästan ett nytt liv nu faktiskt.
Ja,
det har varit ruggigt tryck i spåret.
Ja, det är här. Det känns som människor har blivit ännu mer engagerade, känner sig delaktiga när de faktiskt har hostat upp några kronor för att vara med. Och då kan de ställa högre krav på mig också, att jag ska fan med leverera också.
Ja, du har, ena gången så är det sån här, vi vet inte, känslan där, det där introt du hade häromdagen, så var det militärintro en gång och så här. Du lägger ju tid och kraft här på att de där introna ska bli 5+.
Ja, det är tanken.
Ja, det tycker jag att de har blivit hela första rundan.
Så häng med oss och bli vän med de underbara karaktärerna i kommentatorspåret. Det är Sveriges trevligaste och bästa och mest anständiga kommentatorspår med Kjall, Åsa och Julia och John G och Hek och allt vad de heter.
Ja, ja. Precis. Ja, det är bra.
Kung Kenta ska vi nämna.
Kung Kenta är en klassiker. Han är kung. Ja.
Han lägger alltid, när jag går ut på Twitter och skriver att nu är intro ute, det tar sällan mer än 10 sekunder för han både har gillat och retweetat.
Ja, han är en klassisk följeslagare till NHL-bloggen. Det är inget att snacka om det.
Ja, men hörde du, Ekan. Nu sätter vi punkt och nästa vecka då är vi inne i andra omgången. Då kan vi prata om hur de här serierna som vi tror vi förstår någonting av. Hur det har kunnat gå precis tvärtom mot vad vi tror.
Det förväntar jag mig.
Och så får vi diskutera Rasmus Dahlins NHL-adress.
Ja, det blir också spännande.
Ja, det blir det verkligen.
Och vi får se, det kanske dimper ner någon general manager här och där och någon som sparkas och någon som anställs hit och dit. Det är mycket sånt nu också.
Ja, så att, det är det.
Det blir spännande NHL-vecka framför oss igen.
Ja, men nu då får vi säga tack för den här gången.
Ja, vi säger tack och jag tror jag avslutar chocka lite med en annan låt som outro är. Jag lägger den absolut hårdaste låten som One Two Punch Feet Super Slump någonsin har gjort. Det är någon imitation av en tränare här som är extremt explicit.
Ja.
Den kör vi. Så att, tack för den här veckan.
Vi hörs om en vecka igen. Hej, hej!
Hej!
Fuck you, motherfucker. One, two, punch. Dolph Moore's law.
Fuck off.
One, two, punch. Dolph Moore's law.
Motherfucker.
One, two, punch. Dolph Moore's law.
Fuck off.
Fuck off. Fuck you, motherfucker.
fuck off.
Fuck you, motherfucker.